Hej och välkomna till krimkalenderns 24 brott till jul 2021.
Välkomna.
Jag heter Sofia.
Och jag heter Jenny.
Och det här är ju en julkalender, vilket betyder 24 avsnitt i december. Från den första ända fram till julafton. Och vårt Instagramkonto, krimkalendern, ska ni absolut följa. Där kommer vi nämligen lägga upp bilder som har med alla fall att göra. Så det gör ju liksom alla avsnitt lite mer levande.
Ja. Och ni får gärna stötta oss genom att registrera er på vår Patreon-sida. Då får ni ett bonusavsnitt varje månad, de månader vi inte gör ordinarie avsnitt. Och just nu ligger det 9 stycken bonusavsnitt och väntar.
Det är ju precis det det gör. Men nu är det ju inte bonusavsnitt utan julkalender vi håller på med. Och idag så är det Jenny som ska öppna luckan.
Ja. Det är det, och det här är faktiskt en dubbellucka. För att det blir avsnitt både idag och imorgon om samma fall.
Nej men du, vad spännande. Mm. Riktigt, riktigt djupdyk då.
Mm.
Du?
Jag älskar det här fallet. Men jag kommer börja med en faktaruta idag.
Mm.
Så spetsa din öron och sätt på er säkerhetsbältet så kör vi.
Bigfoot, som även kallas Sasquatch i Nordamerika, har med början på 1800-talet rapporterats ha setts i stora skogar i USA och Kanada. Bigfoot är inte som det låter en enda varelse, utan en djurart. Det finns teorier som säger att Bigfoot skulle kunna vara en släkting till snömannen i Himalaya, Yeti. Även i andra delar av världen finns det historier om liknande varelser. I Australien kallas den Yowie och i Ryssland Goblin. Från att rapporterna om Bigfoot börjar komma in har fler än 1600 observationer gjorts. Observationerna kan bestå av personer som faktiskt sett Bigfoot, men det finns också de som sett spår av den, som fotavtryck i snön och liknande. Det fotavtryck som hittats av Bigfoot har varit upp till 20 cm breda och 60 cm långa. Till utseendet är Bigfoot en stor, muskulös, pälsbeklädd varelse. Den går upprätt som en människa, men är lätt framåtlutad. Dess nacke är kort och den är bredaxlad. Pälsen har mörka nyanser som växlar, kanske skulle man kunna säga skimrar, från rödbrunt till brunt till svart. Uppgifterna om hur hög Bigfoot är varierar från 2 meter upp till 3. Och det råder även delade meningar om hur Bigfoots ansiktsdrag ser ut. Det finns de ögonvittnen som säger sig ha sett ett väldigt lurvigt människoansikte, medan andra beskriver den mer likna en gorilla. Bigfoot luktar inget vidare. Lite som en skunk faktiskt. Men självklart finns det både de som tror att Bigfoot existerar och att arten inte gör det. Vem som har rätt i allt det här är svårt att avgöra. För Bigfoot är nämligen inte så fotogenetisk och fastnar aldrig tydligt på foto, även om många har försökt. Ingen har heller någonsin lyckats fånga in honom. Däremot finns det de som säger sig ha skjutit Bigfoot, men han, för han beskrivs alltid som en han, har klarat sig utan större skador. Det finns även de som säger att de blivit tillfångatagna och bortförda av Bigfoot. En av de mest kända är Albert Ostman, som 1924 var ute och tältade när Bigfoot kom och drog iväg honom från hans sovsäck och in i sitt eget bo. Albert fick uthärda flera dagar av fångenskap innan varelsen började intressera sig för hans snus. Albert var generös och bjöd Bigfoot på lite. Men det visade sig att snus inte var någonting för Bigfoot. Han började spotta, fräsa och vara på väg att kräkas. Och medan han gjorde det passade Albert på att springa därifrån. Albert berättade dock att även om han hade blivit kidnappad hade Bigfoot inte varit det minsta otrevlig. Och det stämmer med de flesta andra observationer. Bigfoot verkar vara fredlig av sig. Däremot kan den låta helt förfärligt, med höga skall och ett hotfullt morrande. Men det är bara varningsljud den använder när den vill se till att människorna håller sig borta. Ibland låter den när den är rädd, och ibland när den vill varna andra Bigfoot om att inte komma närmare. Andra metoder en Bigfoot kan ha för att försvara sig är att gömma sig bakom till exempel ett stort träd och slänga kottar och småsten på människor i hopp om att den ska bli rädda och ge sig av. I USA är entusiasmen runt Bigfoot i vissa delar stor. Det finns klubbar och organisationer som helt ägnar sig åt att söka efter Bigfoot. Det anordnas eftersök som ofta utförs i form av campingutflykter där man vandrar och har med sig avancerade kameror, värmekameror och annat som behövs för att dokumentera och bevisa Bigfoots existens. Det läggs ibland ut jättegod mat för att försöka locka fram Bigfoot. De flesta observationer har varit antingen från skogen eller att någon sett Bigfoot från sin bil på någon avsides landsväg. Men det är även personer som rapporterat in att de sett en Bigfoot stå mitt i deras trädgård. Teorin är där precis som i vilt, som till exempel rådjur, att de tvingas söka sig närmare bebyggelse för att skog avverkas och det byggs ut för snabbt och naturen försvinner. Problemet när en Bigfoot skymtas från en bil eller i en villaträdgård är att Bigfoot trots sin stora kropp är ofantligt snabb. Den kan vända på en femöring och vara borta på en bråkdel sekund. Det existerar dock foton, men de är tyvärr ofta suddiga eftersom Bigfoot rör sig så snabbt. Men det finns förstås också de som inte tror på att Bigfoot existerar. Det bevis som Bigfoot-klubbarna har, menar skeptikerna, går alla att motbevisa. En björn som står på två ben kan på långt håll tros vara en Bigfoot. Likaså kan fotavtryck vara från något annat djur, till exempel just en björn. Ett vanligt björnspår är inte likadant som ett från en Bigfoot, men om björnen har stått på bakbenen har den eventuellt trampat runt lite på platsen för att hålla balansen, vilket skulle kunna skapa en annan sorts avtryck. Fynd av hår eller päls från Bigfoot som har lämnats in till forskare har visat sig tillhöra björn, hund, hjort eller människa. Men Bigfoot-anhängarna fortsätter att gå på tur i skogen och leta efter spår, eller ännu hellre få en skymt av en Bigfoot. Medan tvivlarna skakar på huvudet och undrar vad de håller på med. Men vem vet? En dag kanske någon hittar bevis som inte går att förklara på annat sätt än att Bigfoot verkligen existerar. Konstigare saker har hänt.
Mycket bra, och jag älskar detta redan. Alltså jag älskar kryptozoologi.
Jag hoppas att du kommer gilla fortsättningen.
Det ser lite orolig ut. Alltså jag är så taggad på det här nu. Det vet inte ni lyssnare, men när Jenny kom hit så hade jag ju en huvudvärk som visserligen var på liksom tillbakagående, men jag kände mig lite halvt ynklig. Alltså den är som bortblåst. Jag skojar inte.
Perfekt.
Bara sen några minuter innan avsnittet. Alltså som sagt, jag tycker att det är superintressant med kryptozoologi. Och jag vet inte, det bara fascinerar mig. Det blir som en sån här... Det är samma sak som typ aliens, och det kittlar lite i magen, och så tycker man att det är väldigt fascinerande med människor som hänger hela sitt liv åt att tro på det. Ja. Och liksom, ja, du, vad spännande, jag har ingen aning om vart det här ska leda.
Nej, och det kan man undra, för det är ju en liten annorlunda inledning på ett brottsfall.
Ja, eller hur? Mm. För det blir också så här, det kanske, ja, ja, nu snurrar huvudet väldigt mycket. Men det är ju antagligen inte en Bigfoot som är mördad, och det är antagligen heller inte någon Bigfoot som har begått ett brott, tänker jag.
Vi får se. Men det jag kan säga är att det här är inte ett fall där det, och det märkte ni, att det var ingen varning i början.
Nej, okej.
Så att det går att slappna av hyfsat.
Tack för att du är snäll mot mitt huvudvärkshuvud idag.
Ja, det var det jag tänkte.
Ja. Planerat så länge. Ja.
Men nog nu om Bigfoot. Vi befinner oss fortfarande i USA, närmare bestämt i Iowa. Året är 2010 och det är juletid. Vi är inte i närheten av någonstans där en Bigfoot har skymtats alls, utan vi befinner oss på en bensinmack, precis intill en stor motorväg. Det är snart dags för nästa dragning i delstatslotteriet i Iowa. Lotteriet heter The Hot Lotto Jackpot. Och det här är ett lotteri som finns i 16 delstater. Och nu är alltså dags för dragningen i Iowa. Ingen har vunnit den högsta vinsten på rätt många veckor. Så vinsten har liksom byggts på. Mm. Invånarna blir mer och mer upphetsade och fler lotter köps. För snart, tänker många, snart är det min tur att vinna.
Är det typ som postkodslotteriet, eller?
Nej, för det, om jag förstår det rätt, så är det en prenumeration. Tror jag.
Ja, det, man månads... vet
jag, vet inte, men jag tror det. Det här är som ett vanligt lotto, typ.
Aha,
men, alltså, okay. Man väljer... Vi kommer till det.
Ja, då ja. Vänta.
Det här har jag räknat på. Jag tror att jag har räknat fel. Nej, det, kanske okay. Det kanske jag inte har. Jag tar bort det. Ja. Chansen att vinna den högsta liksom, den högsta vinsten, är en på 1 109 000 miljoner chans.
Oj!
Så det är ganska liten. Å andra sidan, om alla invånare i USA köpte så skulle ju någon vinna förmodligen. För att de har ju många fler invånare än 1 miljon. Ja, osäker på om jag har räknat fel. Det är i alla fall en väldigt liten chans att vinna. Så ja, mycket ska jag säga. Ja.
Men och anledningen till att folk köper fler lotter är ju för att vinsten har blivit större och större. Ja. Det är ju inte för att...
Precis, mm. För den är faktiskt nu uppe i 16,5 miljoner dollar.
Tjena.
Och som i dagens penningvärde är, för det här är ju exakt 11 år sedan, är nästan 20 miljoner dollar. Vilket motsvarar ungefär 172 miljoner kronor.
Alltså fattar du vad man hade kunnat göra?
Ja.
Alltså jag blir ju bara så här, det är helt hutlösa pengar. Min första grej är ju alltid så här, men då ska jag betala av mitt bolån. Mm. Men sen bara, ja fast det är ju bara en bråkdel av alla de pengarna.
Ja. Ja, det är så ofattigt. Det går inte att greppa riktigt.
Nej, det går inte att greppa.
Torsdagen den 23 december 2010 går en man in på Quick Trip som är en bensinstation. Och som på så många andra bensinstationer kan man liksom köpa allt möjligt där. Alltså även ja, med godis och korv.
Ja, men de har en liten butik.
Ja. Och då bland annat också lotter. Skjutdörren öppnas och en person går in i butiken. Mannen som kommer in, han är rätt stor. Han har på sig en svart munkeströja med luvan uppe. Och under luvan har han en svart baseballkeps. Ovanpå alltihop har han en oknäppt jacka. Det går inte att se mycket av hans ansikte mer än att han har skägg i en obestämd färg. Mannen ber om 2 korv med bröd och går fram till kassan. Han säger att han utöver korven vill köpa 2 lotter. När mannen får det han har beställt betalar han och går ut i sin bil och kör därifrån. 6 dagar senare, den 29 december, en onsdag, är det dags för dragning i lotteriet. Siffrorna som dras är 3, 12, 16, 26, 33 och 11. Och 11 är det som kallas the hot ball. Och jag vet faktiskt inte vad det innebär, men det är i alla fall 6 siffror. Dagen efter dragningen går Iowas lotterimyndighet ut med en stor nyhet. Den här gången har de faktiskt en vinnare.
Mm.
Och
Ja. Så sjukt.
De berättar att den vinnande lotten har sålts på en Quick Trip Mack intill den stora motorvägen som går rakt igenom Iowa. Någon har alltså vunnit nästan i dagens värde 20 miljoner dollar. Ledningen för lotteriet ber den här personen då höra av sig så att de kan betala ut vinsten. Och vinnaren hör av sig. Och sen en vinnare till. Och en till. Men problemet är att de här personerna som ringer in antingen har råkat tappa bort lotten, råkat tvätta den i tvättmaskinen så att siffrorna inte syns, eller något annat som gör att de inte kan visa upp vinnarlotten.
Ja, det är så jobbigt när det händer alltså.
Men vunnit har de såklart, de lovar.
Ja.
Förutom att de inte kan visa vinstlotten så stämmer dessutom inte personernas utseende med personen som syns på den 74 sekunder långa övervakningsfilmen från bensinmacken.
Oj, de går ändå så noggrant tillväga.
Ja, för de vill ju verkligen hitta, för den här personen hör ju inte av sig direkt i alla fall.
Ja.
Lotteriledningen suckar. Varje gång det dröjer en dag eller två innan den riktiga vinnaren hör av sig så blir det så här. Folk ringer och tror att de ska kunna lura sig till vinsten. Men det går mer än en dag eller två. Den riktiga vinnaren hör inte av sig. Det går ett par veckor. Det blir 2011. Det går en månad till, det går 2 månader. På det här lotteriet är regeln att man har 1 år på sig att hämta ut vinsten innan den förfaller. Så efter 1 år är alltså vinstlotten inte giltig längre. Månaderna går och ingen vinnare hör av sig. Ingen förstår vad det beror på. Köper man en lott för att ha en chans att vinna, då har man väl koll på dragningen. Om inte annat har ju lotteriledningen gått ut i media och efterlyst den här mannen. Men ändå är det ingen som ringer och tjoar och kimmar i luren av lycka. Den 9 november 2011, det börjar alltså närma sig ett år, dragningen var den 29 december, så får Mary Nubo ett telefonsamtal. Mary är presstalesperson på Iowas lotterimyndighet och den som har hand om all kommunikation runt vinsterna. Mannen som ringer henne presenterar sig som Philip Johnson och han ringer från Quebec i Kanada. Anledningen till att han ringer, säger han, är att han arbetar som advokat och han har lotterivinnaren av The Hot Ball Jackpot som klient. I själva verket, säger Philip, så sitter han med lotteribiljetten i sin hand just nu. Han ringer alltså för att anmäla att han kommer att hämta ut vinsten åt sin klient. Och anledningen till att Philip ska hämta ut den och inte hans klient är både att klienten är typ för sjuk för att resa, men också för att han vill fortsätta vara anonym. Och det är inte jättekonstigt, för att i många fall när någon vinner en stor vinst, då blir personen nerringd av personer som tigger pengar, välgörenhetsorganisationer, företag som vill att man investerar pengar i dem. Och ibland tar folk till och med reda på var vinnaren bor och kommer dit och knackar på.
Ja, det måste ju också vara en risk för brott, tänker jag.
Ja, det också. Men problemet är att det inte är tillåtet att vara anonym i lotteriet i Iowa. Så även om Mary förstår advokatens argument så kan hon inte göra någonting åt det. Bestämmelser är bestämmelser.
Och det är säkert någonting som är lite så här, köper du den här lotten så går du med på de här.
Ja, precis. Så att, alltså. Kanske den här personen inte hade koll på, eller jag vet inte. Men,
eller bara försöker ändå, det hade väl jag kanske gjort också. Om jag, men absolut, det
är förståeligt på något sätt.
Ja, någonstans att man ändå ska kunna bevisa, och om de nu är så pass noggranna att de kollar övervakningskameror, så att de vet att det inte är någon som har typ stulit lott.
Precis. Mary dubbelkollar i alla fall siffrorna som advokaten läser upp från lotten, och det är ju såklart vinnarnumren, och hon kollar också att serienumret på lotten stämmer. Det är alltså uppenbart att det här inte är en fejkvinnare.
Aha.
Philip Johnsons klient har vunnit lotteriet. Men som sagt, han får inte förbli anonym. Philip svarar Mary att han ska prata med sin klient, men han tror att det kan bli så att hans klient faktiskt kommer tacka nej till pengarna. Så mycket betyder hans anonymitet för honom. Mary är förbluffad. Mannen är alltså villig att ge upp nästan 20 miljoner dollar för att få vara anonym.
Han kanske är jätterik redan.
Ja, så kan det ju vara. Så kan det absolut vara. Men hon har aldrig hört talas om maken. Tiden går utan att advokaten återkommer till Mary. Årsdagen av dragningen närmar sig. Och plötsligt är det den 29 december 2011. En och en halv timme innan lotten kommer att bli ogiltig knackar det på Marys dörr.
Men är det... Okej. Okej, det var då har
då drogs det. Ja, då har det gått ett år.
Det var sist. Okej.
Ja, han köpte lotten den 23 och den 29 så var
då
dragningen.
Då är jag med. Yes.
Utanför står två män som presenterar sig som advokater. En av dem är Philip Johnson. De företräder vinnaren och de är där för att hämta ut vinsten. De har förstås med sig lotten. Mary blir förvånad. Hon trodde att hon hade varit tydlig med att det inte går att vara anonym i det här lotteriet. Vinnaren måste själv ge sig till känna. Hon återupprepar det hon har berättat för Philip redan ett par månader tidigare. Philip nickar. Allt där är han klart för sig. Men det är så att vinnaren inte är en privatperson, utan faktiskt en stiftelse. Det är en stiftelse som äger lotten. Och styrelseordföranden för den här stiftelsen är såklart ingen mindre än Philip.
Ja, för det där undrar jag. Måste det vara... För jag menar, om jag köper en lott och sen ger jag den till dig.
Ja. I det här lotteriet så är det du som fortfarande behöver. Ja.
Okej. Okay.
Precis. Mm-hmm. Sen kan väl du hämta ut pengarna och ge dem till mig. Tack så mycket. Men
varsågod, Jenny.
Men det är fortfarande du som måste hämta ut den.
Okej, okay. Jag fattar. Men för ändå. För det är så jag tänker såklart. Men då förstår jag. Det är typ någon regel kring att det är köparen som måste vara den som ger sig till känna.
Ja,
typ.
Precis. Okay. Och precis det säger Mary till de två. Att de måste få veta vem som har köpt lotten. Oavsett vem som äger lotten nu. Och hon är så himla förbryllad. Det här är verkligen ett märkligt fall. Hon har aldrig varit med om någonting liknande. För att allt ska gå rätt till, för att hon ska vara helt säker på det, så kontaktar hon de övriga personerna i lotteriledningen och de diskuterar för säkerhets skull saken igen och de anlitar sina egna advokater. Men till slut kommer Mary och hennes kollegor fram till att det de har sagt från början, att de behöver veta identiteten på köparen av lotten, fortfarande gäller. Det går inte att göra undantag. Philip och den andra advokaten ser ut att dra efter andan för att fortsätta argumentera. Men de inser nog att loppet är kört. De vänder sig om utan ett ord och går ut genom dörren. Och lotten blir då ogiltig. Men lotteriledningen tycker inte bara att det här är det märkligaste de har varit med om. De tycker även att det börjar vara väldigt skumt. Det kan ju vara så att det ligger ett brott bakom det här. Det skulle ju kunna vara någon slags förklaring på de märkliga turerna. Mary ringer upp Iowas statsåklagare som håller med om att det skulle kunna ligga något olagligt motiv bakom det här. Det är nog bäst att de öppnar en utredning. Men utredningen ger inte någonting och jag vet inte heller hur den går till. Men tiden går utan att någonting märkligt hittas. Men när 3 år har gått utan att de har kommit ett enda steg närmare att hitta vinnaren, som då numera inte längre är en vinnare, så liksom, de ligger inte nere men de lägger lite på is.
Mm.
Jag tycker ändå att de har hållit på ganska...
Verkligen.
Verkligen.
Nej, det förvånar mig att de ens bryr sig. Utan bara, okej, tack, pengarna, behövde inte betala ut vinsten.
Nej, men, och det stod inte riktigt vad de misstänkte för brott. Men jag tänker att säga att det är en man som har... Ja, och så har de mördat honom och tagit...
Ja, och så vill de inte gå ut med liksom, men ja. Det är jag som har köpt lotten. Ja. För den personen är uppenbarligen inte mannen på övervakningskamerornas film. Liksom.
Ja, och är det ett mord så måste de såklart utreda det.
Mm.
Men ändå så har den här utredningen blivit något av en snackis på åklagarmyndigheten. Nästan någonting man skrattar och skämtar om. Huvudåklagaren i fallet är trött. De utredare som sitter på fallet kommer ingenstans. De behöver röra om i grytan. De behöver ta in nytt blod. En morgon tar han med sig mappen och den magra information som de har. Och går in till den unga, ganska nya åklagaren Rob Sand. Huvudåklagaren räcker fram mappen till Rob med ett ironiskt grattis.
Men jag är bara fascinerad över att de gör så mycket åt det här.
Ja, jag också. Och länge. Av alla olika fall man skulle kunna få på sitt bord är det här det värsta, tänker Rob. Han suckar. Vad hade han gjort för fel som fick just det här fallet? Det är som ett straff. Men egentligen så vet han varför han har fått fallet på sitt bord. Han är nämligen duktig på manschettbrottslighet och är bra på att lösa bedrägerifall.
Oh, ni ser inte det här, men jag ler.
Det här egentligen kanske ett fall för Sofia.
Oh,
ja, fast nu får du lyssna på det istället för att skriva det.
Nej, jag njuter. Jag är så glad.
Bra. Rob gillar att ta fast personer som snor andras pengar helt enkelt. Mm. Rob går igenom det lilla som finns i mappen men inser snart att det bara finns en enda sak som du går att jobba vidare med. Den enda ledtråden om vem mannen är ju övervakningsfilmen.
Ja, ja.
Och mannen syns inte alls tydligt på filmen, både för att kvaliteten på själva filmen är dålig och för att mannen har på sig så mycket och mörka kläder. Han är både en luva och en keps som döljer hans ansikte. Men
det är ju nästan... I och för sig, det var i december.
Ja.
Han köper den.
Mm.
Och vi är i Iowa.
Ja.
Så det är kallt.
Ja. Mm. Så det är inte konstigt. Han
nej, det är inte som att så här, åh, är det han något skumt redan där?
Nej.
Vilket också är så här, han köpte en lott.
Ja.
Ja. Mm.
Det går att se är att det troligen är en man. Och man kan gissa sig till hans ålder baserat på hur han rör sig när han går omkring i butiken. Rob håller med dem som har arbetat med utredningen tidigare. Det ser ut att vara en man runt 40, kanske 35, kanske 45. Men det är troligen inte en 70-åring i alla fall. Men den bästa ledtråden är en annan.
Mm-hmm.
Mannens röst.
Ah, för, det är en kamera som tar ljud också.
Precis, och det är rätt ovanligt.
Jag tänker det.
Ja.
Fast utan att veta riktigt. Ja,
men jag tror att det är rätt ovanligt. Men den här filmen har det. Och ljudet är rätt bra. Och även, nu vet jag inte hur man kan höra på en röst hur gammal man är. Men Rob gissar att den här mannen är runt 40. Men det här hjälper ju egentligen inte Rob eller någon annan på åklagarkontoret ändå. Det enda klockan nu är att gå ut med övervakningsbandet i media.
De har inte gjort det
nej.
Innan?
Nej. För tidigare hade de ju letat efter en vinnare. Och då kan man inte göra det. För att det är bara om mannen kommer liksom
ja.
Själv frivilligt. Ja. Annars får de inte visa honom. Rent.
Men nu är de oroliga för att det kanske är ett brott. Brottsoffer.
Ja, och då är det okej. Okay. Så filmen släpps till de olika tv-kanalerna, lokala tv-kanaler- Och de visades i sina nya sändningar.
Men jag tänker, för det här, den här lotten köptes ju på en bensinstation på en motorväg som var liksom genomfärd genom hela liksom delstaten. Ja. Så det skulle ju kunna vara någon annanstans också.
Ja, det skulle jag absolut. Och jag vet inte varför de kör lokala stationer, men det gör de i alla fall först.
Samtidigt, varför skulle en person som är på genomresa köpa en lott som är väldigt specifikt för i den delstaten?
Ja.
Bara funderingar.
Kanske om man ser någon så här utanför bensinmacken att... Wow, det är 6,5 miljoner dollar. Det,
på typ en löpsedel eller någonting. Ja, kanske, fine. Men då kanske... Ja.
Men, nej. Och direkt börjar tipsen komma in. De som ringer in säger att de är säkra på att de vet vem mannen är. Och de flesta av de här vittnena säger att de vet vem mannen är just tack vare hans röst.
Och då tänker jag ju också att nu är det ju inga pengar i potten.
Nej.
För de här tipsen. Nej. Som det var förut när.
Nej,
folk var
precis.
Så här, oh, om jag kan påstå att det är jag. Nej. Så kan jag ju vinna massa pengar.
Mm. Precis så. Så att det är ju ganska stor chans då att det här faktiskt är riktiga vittnen.
Just det.
Men det märkliga är bara att alla som ringer och tipsar om just den här mannen ringer från den centrala lotterimyndigheten. Och den heter The Multi-State Lottery Association, förkortat MUSL. Det är som en övervakningsmyndighet som kontrollerar lotterierna i USAs olika delstatslotterier. Jag tänker lite som Svenska Spel. Jag har dålig koll, men någon typ av kontroll. Finansinspektionen fast för lotterier kanske.
Mm-hmm. Men det är alltså folk från den organisationen som ringer in de här tipsen?
Ja. Och den här organisationen är också den där de här delstatslotterierna dras, själva dragningen är.
Okej. Okay.
Men jag kommer återkomma lite till det. Tipsarna känner igen mannen väldigt väl. De känner faktiskt inte bara igen honom, de känner honom. I själva verket jobbar han där hos dem på lotterimyndigheten. Mannen heter Eddie Tipton och arbetar som Information Security Director. Alltså ungefär säkerhetsansvarig vad gäller information och IT. Och nu äntligen står det klart för åklagaren varför mannen inte trätt fram utan försökt få pengarna genom att anlita advokater som företräder istället. För det är ju strängt förbjudet för anställda på myndigheten att köpa lotter.
Jaha, men den här advokaten var från Kanada?
Han ringde från Kanada.
Han ringde från Kanada.
Var han kommer ifrån, det vet man inte, men han ringde därifrån.
Ja.
Och nu tillkommer då ytterligare en fråga, för att är det så att Eddie Tipton, inom citationstecken, bara hade köpt en lott och slumpen hade gjort att han vann? Eller hade han inte bara köpt en lott fast han inte fick? Hade han på något sätt också fuskat med resultatet och sett till att han vann?
Förstår.
Ingen förstod någonting. Eddie var omtyckt. Han var inte alls någon skum brottsling. Eddie Raymond Tipton föddes i Houston i Texas 1964 någon gång. Under sin uppväxt var Eddie något av en ensamvarg. Han föredrog sitt eget sällskap. Han älskade rollspel som till exempel Dungeons and Dragons. Det var tidigt tydligt att Eddie hade talang för matematik och siffror. Som ung vuxen var Eddie en av dem som var snabbast att lära sig den nya teknologin när datorer blev vanliga. Lite som Sharon Lopatka, om du kommer ihåg henne, i bonusavsnittet till Patreon i september.
Just det!
Hon var också snabb att ta till sig den nya tekniken, men hon använde sin dator till helt andra och lite mer ljusskygga saker än vad Eddie gjorde.
Mm.
Nu gör jag lite reklam för Patreon.
Inte mig emot. Mm.
Eddie började på college där han pluggade IT och informationsteknologi. Det gick bra för Eddie och några år senare hade han sin universitetsexamen. Han fick jobb på ett mjukvaruföretag som heter System Evolutions, där det fortsatte att gå bra för Eddie. Inom kort hade han avancerat till rollen som företags IT-chef och till slut blev han VD. Men hur mycket Eddie än trivdes med sitt jobb ville han vidare. Han ville ha större utmaningar. Efter 6 år sa han upp sig och sökte jobb på MUSL som säkerhetschef. Alltså det jobb han hade när han köpte lotten.
Mm.
Och personen som har den här tjänsten, han har tillgång till delar av lotteriverksamheten som väldigt få har. Bland annat den innersta kärnan, rummet där de vinnande numren dras. Det här rummet är fönsterlöst, i alla fall finns det inga fönster liksom utåt mot naturen. Det finns flera kameror från alla möjliga håll. Och för att komma dit måste man passera flera säkerhetsanordningar med liksom både identifikationslås och tumavtryck. Eddie tjänar nästan ett 60-flip belopp varje år. Och eftersom det minsta sexsiffriga beloppet är 100 000 dollar, vilket är lite drygt 850 000 kronor, så han tjänar helt okej, minst sagt.
Mm.
Det han däremot får avstå ifrån just eftersom han jobbar där, är att han själv inte får varken köpa lott eller vinna på lotteri. För då bryter han mot sitt anställningskontrakt och blir enligt det avtalet omedelbart av med jobbet. Det här gäller de flesta lotterianställda. Det får inte finnas minsta risk till bedrägeri.
Nej.
Eddie beskrivs av sina kollegor som att han, citat, inte är flashig. Han kör en rätt skruttig bil. Han bor förvisso i ett väldigt stort hus, ungefär 500 kvadratmeter stort, bor han ensam i. Men även huset är slitet. Det har stora renoveringsbehov och det verkar som att Eddie gör de flesta renoveringarna själv. Han anlitar bara hantverkare när det verkligen behövs. Hur han hinner med de här renoveringarna, det kan man fråga sig, för att han arbetar minst 6 timmar i veckan. Alltså 12 timmar per dag om han jobbar måndag till fredag.
Oj, ja.
Jobbar han alla dagar så blir det 8,5 timmar per dag.
Mm, alltså alla måndag till söndag. Liksom. Ja.
Han arbetar jättemycket helt enkelt. Eddie är nära sin familj, sina föräldrar och sina syskon. Men han längtar också efter en egen liten familj. Han vill gifta sig och få barn, men han träffar aldrig någon. Han är tillbakadragen och har svårt att ta initiativ runt kvinnor. Och dessutom arbetar han ju hela tiden. Så när skulle han ha tid att träffa någon? Det här får Eddie att känna sig ensam. Och för att inte bli deppig så jobbar han ännu mer. Eddies arbetsuppgifter innebär att koda en del av MUSLs mjukvara. Det vill säga att bygga upp en del av deras IT-system. Han sköter säkerheten runt lotterierna vad gäller IT och han sköter MUSLs hemsida. Och som sagt, han är en av deltagarna, det är 3 deltagare, när lotteridragningarna sker. Eddie må vara lite tillbakadragen, men han har alltid en öppen dörr om någon kollega behöver hjälp eller bara vill komma in och prata en stund. Eddie är väldigt omtyckt. Att det verkar vara så att han har brutit sitt kontrakt nu genom att köpa en lott, det måste vara någon slags missförstånd. Men faktum kvarstår. Misstankar finns att Eddie har kombinerat sina kunskaper, sin smarthet, för att rigga lotteriet så att han själv vunnit.
Mm.
Och att det ens varit möjligt, det kan bero på att Eddie har lite för många roller på samma gång. Han är både den som bygger en del av IT-systemet och samtidigt en av dem som är med när, för det lotteri, det är inte så att man drar kulor eller någonting manuellt, utan det är ju något dragning på någon dator på något sätt.
Ja. Ett system som han kanske själv har byggt.
Liksom. Precis så. Ja. Åklagaren avvaktar med att utfärda en häktningsorder för Eddie. Innan det görs måste det finnas tillräckligt med bevisning för att Eddie ska kunna hållas häktad under tiden resten av utredningen genomförs. Och så långt har de inte kommit ännu. Personerna runt Eddie undersöks. De 2 advokaterna som dyks upp på Lotterimärys kontor heter Philip Johnson, som jag sa, och Robert Rhodes. Philip är ju den advokat som först rinner från Quebec. Och den andra advokaten, Robert Rhodes, han undersöks. FBI tar till det bästa nutida verktyget för att ta reda på vem han är. Sociala medier. De söker på Facebook och de söker på LinkedIn, som är ungefär som en Facebook men gäller liksom arbete. Det visar sig att Robert kommer från Texas. Han är inte alls advokat. Han är vän med Eddie både på Facebook och LinkedIn. Robert Rhodes är själva verket Eddies gamla chef, ägaren till System Evolutions.
Mm-hmm.
Och han är faktiskt mer än för detta chef. De ser ut att vara nära vänner. Så pass nära vänner att de har åkt på semester tillsammans flera gånger. Åklagaren, hans utredare och FBI fortsätter att gräva och gräva.
Jag tänker att den här killen nu, den där unga killen som fick det här på sitt bord och tänkte, åh nej, tycker att det är ganska spännande.
Ja,
nu.
Rob Sands, han har fått upp energinivåerna rejält skulle jag tro.
Ja, verkligen. Det hade ju jag gjort om det. Jag hade
eller hur?
Där vid hans skrivbord.
Mm. I januari 2015, alltså 4 år efter att Eddie vunnit lotteriet, anser utredarna med åklagaren Rob Sand i spetsen att de har tillräckligt mycket material för att gå till domstol. Eddie häktas för 2 fall av bedrägeri.
Mm.
Och den ena...
Men han hade ju inte fått någonting för det.
Nej, han hade inte fått ut pengarna.
Nej, men det är klart att gärningen...
Ja, för att den ena... åtalspunkten är själva liksom köpet av lotteri, av lotten. För det får jag inte göra.
Just det.
Och den andra åtalspunkten, det är inte att han har riggat systemet som de tror, utan det är att han har försökt att få ut pengarna. Ja. Det är liksom 2 skilda saker.
Ja, men det är ju som, alltså, det finns ju en massa andra sådana brott också. Alltså, det är ju mord och sen så finns ju mordförsök.
Ja,
alltså,
precis.
Att man har försökt, men inte lyckats.
Så det är därför det blir 2 liksom.
Jag förstår. Men jag tänker att det första brottet, det är ju mot, alltså kontrakt, brott. Och, alltså det blir ju, det är ju inte ett brottsmål.
Nej. Och ändå så räknas det som en åtalspunkt.
Mm.
Och jag vet faktiskt inte riktigt varför. Men, för det är inte ett civilmål, det här men, är inte liksom riktigt rättsligt mål.
Det är det?
Ja.
Aha. Ja, jo.
Så det är
lagen
oklart.
Lagen ser väl olika ut på, i olika länder och delstater för den delen.
Ja,
okay. Mm.
Och som jag sa, att Eddie har riggat lotteriet, det känner åklagare Rob att han är alldeles för långt från att kunna bevisa. Därför ingår liksom inte det i något åtal. men han är säker på att Eddie är skyldig till det också. Det är för osannolikt att Eddie skulle ha köpt en lott och att det sen har varit en slump att han har vunnit högsta vinsten. Men Rob har inte någon aning om hur han har gjort för att rigga lotteriet. Det borde vara omöjligt, men han har en teori. I det lilla rummet där vinstnumren dras finns två datorer. De är fastlåsta och kan inte tas ut från rummet. Men Rob tror att Eddie på något sätt, utan att någon av de här två andra personerna som var i rummet, hade kunnat installera ett eget tillverkat program i en av datorerna. Han tror att programmet på något sätt har liksom styr vilka siffror som dras. Och att det dessutom var programmerat så att det förstörde sig själv efteråt. Och det är därför de inte hittar några bevis för att det här programmet någonsin har varit installerat. För när Robs utredare har tittat på datorn så har de inte hittat något program, inte någonting alls. Så det här är alltså bara en teori Rob har. Inga spår eller bevis alls. Och dessutom måste Eddie enligt åklagaren på något sätt ha manipulerat övervakningskamerorna så att sekvensen när han installerade programmet inte syns.
Mm.
Jag tycker att det låter rätt osannolikt, men ja. Rättegången startar. Eddies försvarsadvokat Dean Stavers, eller Dean Stavers kanske, säger emot Robs teori. Den är helt enkelt inte möjlig. Rummet där de vinnande numren dras är pyttelitet. Inte många kvadratmeter alls. Om en av tre personer som är med under dragningarna manipulerar med en dator så märks det.
Mm.
Dean Stavers säger att, citat, det är inte filmen Mission Impossible det här handlar om.
Mm.
Ingenting av det här kan ju åklagare Rob heller bevisa. Men det behöver han ju inte heller egentligen. Det enda han behöver bevisa är att Eddie har köpt en lott trots att han inte fick. Och att han sen anlitat Philip Johnson och Robert Rhodes för att hjälpa honom att lösa ut vinsten. Och de har faktiskt inte hittat vilken relation, för att Robert Rhodes, han var ju hans chef, men vilken relation Philip har, det har de inte hittat. När åklagaren och försvaret argumenterat för och emot riggandet av dragningen tar åklagaren upp de två faktiska åtalen. Eddies försvarsadvokat Dean har förstås inget annat försvar än att Eddie såklart inte är mannen på övervakningskameran. Eddie har ett helt rent brottsregister sedan innan. Han är känd som en ärlig och hårt arbetande medarbetare. Och han har dessutom en utmärkt lön. Varför skulle han riskera både sitt anseende, sitt jobb och sin frihet när han redan har det så bra? Han är liksom redan mer än han behöver. Och mannen på filmen är nu klädd i lager på lager från topp till tå. Han har till och med både luva och keps. Mannen på filmen kan vara precis vem som helst. Vem vet, det kanske till och med är en förklädd kvinna med mörk röst. Dessutom har ju mannen på filmen skägg. Och Eddie hade inte haft skägg under julen det här året.
Mm.
Det vittnar hans bror Tommy om. Och det här är ju förstås ett plus för försvarssidan. Det tror de i alla fall. Men åklagaren skjuter direkt ner det försvaret genom att säga det uppenbara. Eddie kan såklart ha haft på sig lösskägg för att förklä sig själv. Det går liksom inte...
Nej, och för att nu när du har börjat berätta om den här Eddie så tänker man ju också att det kanske finns en annan förklaring till hans klädsel än att det var kallt.
Ja, precis.
Att han också alltså förklädde sig helt enkelt. Att det inte skulle kunna identifieras att det var just han på övervakningsfilmen.
Ja.
Ja.
Men försvarare Dean tänker inte ge sig. Det finns fler problem med åtalet, menar han på. Ingen har ju säkert kunnat identifiera Eddie enbart med hjälp av liksom, utseendet. Den enda anledningen till att han sitter här idag är att vissa personer tycker att Eddies röst liknar rösten på filmen. Men alltså, det finns massor av personer som har liknande röster.
Mm.
Det går väl inte att fälla någon baserat enbart på ens röst? Kan man verkligen döma den genompräktige Eddie baserat enbart på att hans röst liknar rösten på övervakningsfilmen? Dessutom så har Eddie faktiskt varit bortrest den julen. Dean kallar flera vittnen som bekräftar att det faktiskt stämmer. Eddie hade berättat för dem långt innan december att han skulle unna sig lite semester. Han hade jobbat alldeles för hårt ett tag och behövde komma hemifrån för att kunna koppla av. Och om Eddie inte ens hade varit i Iowa, hur kan han då ha köpt en lott, undrar försvarsadvokat Dean med en menande min. Men att Eddie har sagt till anhöriga och vänner att han ska resa bort, det betyder väl inte att han faktiskt har gjort det? Frågar åklagare Rob. Visst, Eddie hade berättat om sin avkopplande semester efteråt, men bevisade det verkligen att han var bortrest? I själva verket har åklagaren bevis för att Eddie inte varit bortrest alls. För naturligtvis hade utredarna kollat upp var Eddies mobiltelefon befunnit sig under den 23 december när lotten köptes. Och inte hade telefonen varit på semester, nej. Den hade pingat mot master nära Eddies hus och nära den quickstop där lotten inhandlades. Hur förklarar ni det, undrade åklagare Rob. Försvaret sitter tysta. Mm. För på något sätt så har Eddie råkat göra det ännu värre för sig själv genom att berätta att han har varit på semester och sen inte varit det. För nu är han ju liksom bevisad att ha ljugit. Och Eddies helylle aura har fått sig ett tack i kanten. Mm. För nu har han ju liksom gjort sig själv ännu misstänkt genom att låtsas åka bort.
Men, ja.
Så, ja. Rättegången börjar leda mot sitt slut. Både åklagare och försvarare har sagt sitt. Juryn går ut för att överlägga. Och när de kommer tillbaka är deras utslag att Eddie är skyldig. Mm. Slut på del ett.
Men Jenny, vad har det här med Bigfoot att göra?
Ja, vem vet. Med lite tur får vi reda på det i del två.
Ja,
En liten cliffhanger i början av fallet.
God tid, nej. Jag är ju jättespänd.
Ja, men imorgon får du höra fortsättningen. Och ni där ute också.
Ja.
Men så vi hörs då.
Ja, det gör vi. Det hoppas jag verkligen. Alla måste ju komma tillbaka och höra fortsättningen på detta.
Ja, absolut. Du märker att jag också är ivrig. Jag får berätta mer.
Tack snälla Jenny. Det här är fantastiskt.
Tack själv och tack ni som har lyssnat.
Och ett jättestort tack till Madeleine som hjälpte mig att läsa in faktarutan om Bigfoot. Och gjorde det så mycket bättre än vad jag någonsin skulle kunna göra. Tack Madeleine.
Tack snälla.
Vi hörs imorgon.
Vi hörs imorgon.
Ha det bra.
Hej då.
Och då räknar jag ut att det motsvarar ungefär storlek 90 i skor. Så att det är stort. Nu bär de inte skor, så att det är lugnt. Men, ja.
Så det är lugnt? Du är bäst,
förlåt, Jenny! Förlåt, jag ska vara...
Det här är så bra!
Jag är så taggad på det här fallet, förlåt.